Trevligt att se er. Som inte random, men lite kanske annorlunda uppståndelsetext, så har jag från Uppenbarelseboken 5 hämtat några verser. Och vi läser i Jesu namn. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan, utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott. Tänk att ha en sån titel. Har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och då hoppar vi till vers 9. Och det sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och det ska regera på jorden. Stor entusiasm här på uppståndelsedagen, men det var alltså en positiv hälsning till oss här idag. Hörrni, jag skulle tala till er om 4 saker som jag tror att vi som församlingar börjar vidare till nästa generation. Vi har i alla fall i pingstlede har vi arbetat lite sista året med att visionera och tänka: hur borde församlingen, eller hur ska vi jobba för att församlingen ska kunna vara igång år 2030? Och man kan väl tänka, oj, 2030 är ju långt framåt, man vågar inte ens tänka på vad som har hänt då. Men jag har nu varit aktivt troende i 20 år och det gick snabbt. Och det kan hända att det går snabbt, så vi är där mitt allt i 2030. Och jag tänker, för jag har ägnat lite tid och funderat, och jag har samtalat med ganska mycket människor genom åren och frågat dem att varför är du aktivt troende idag? Och när jag ställt den här frågan till kanske ett hundratal människor utan överdrift, så har jag funnit att det är 4 röda trådar som kopplar ihop varför nästan varenda en som säger att de är aktivt troende, varför de är det ännu idag. Och om det är så att det finns 4 områden som är orsaken varför unga Pelle kristen vill bli gamla Pelle kristen, så borde det rimligen vara så att vi som församlingar tänker någon millisekund åtminstone på dessa 4 områden. Och jag tror, och det är min bön, att fokuserar vi på dessa 4 områden, så har vi 2030 inte utdöende församlingar, utan livskraftiga församlingar. Och det måste vara ett bättre alternativ. Att ha församlingar där det går uppåt och inte neråt. Församlingar där det kommer nya människor, ända människor går bort. Så vad har jag funnit i denna text? För det första så sa bibeltexten så här: ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. För det första, vi behöver predika sanningen. Vi behöver bibeltroende, utåtriktade församlingar. Och det är väldigt pinsamt att man ens behöver säga det här. Att vi behöver bibeltroende församlingar. Men jag läser lite nyhetsartiklar och lite andra konstiga utlåtande ibland. Så slår det mig att det inte är en självklarhet att tro på Bibeln fast man är en församling. Jag har då indirekt och direkt jobbat med ungdomar i cirka 20 år. Och jag har märkt en sak, att vad unga människor mår bäst av, det radikala evangeliet om omvändelse till Jesus Kristus. Jag tror att vad vi behöver som församlingar och församling här i Sion i alla fall, ännu mera forma fram, det är en Kristus-centrerad generation som är överlåtna till Jesus. Som säger, nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Och för att få fram dessa människor, då tror jag att vi som församlingar, vi behöver bli ännu bättre på att predika omvändelse från synd, helgelse, dopet, helige ande och hela paketet. För vi får ju, det brukar Patrik Hellström säga till mig, vi får vad vi predikar. Så predikar vi omvändelse så får vi troligen omvändelse. Predikar vi dop så får vi dop. Och jag tror vad dessa fantastiska människor, vi har ju ett antal här bland oss som är yngre än mig. De förtjänar att höra ett tydligt och radikalt budskap om Jesus. Jesus säger att sanningen ska sätta oss fria. Och jag tror att denna värld behöver höra idag, det är sanningen. Människor behöver inte höra att allting är okej, det blir nog bra. Om jag nu riktigt får vara lite halvradikal och ärlig. För det är inte bra, allting är inte okej. Människor behöver veta att hur kan jag finna ett fungerande, välmående liv till ande, kropp och själ. Och Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Det betyder att när vi pekar på Kristus och säger till våra unga människor och äldre för den delen också. Gå till Jesus, följ honom. Så resulterar det i att det är det enda sättet som människor får finna meningen med livet. Det är när de låter sig finnas av Jesus. Och då tror jag att vi behöver bli ännu mer radikala. Att predika radikala utsagor om Jesus. Jesus som säger att vi varje dag ska förneka oss själva, ta på vårt kors och följa honom. Om någon vill. Alltså, frågan går till alla människor. Om någon vill. De ska säga nej till sig själv. Han ska offentligt proklamera sin tro. Alltså, han ska ta på sitt kors och följa Jesus. Det är nej till sig själv, det är ja till Jesus och sen ska man också följa honom. Det är det som jag tror våra församlingsmedlemmar och framförallt de unga behöver höra idag. Jag har läst minst 10 olika rapporter sista året om hur de yngre mår sämre och sämre idag. Jag sa det igår att en rapport jag läste i en tidning att på 10 år är det dubbelt fler unga människor som mår psykiskt dåligt än vad det gjorde för bara 10 år sedan. Det är helt skrämmande och katastrof på samma gång. Att vi har idag unga människor som växer upp helt förkrossade, vaknar upp på morgonen och är deprimerade, fyllda med panikångest, ångest och hela det paketet. De är förlorade både i sig själva och i den här världen och har svårt att navigera sig framåt och känna att man bara går in i en vägg oavsett vart man tar sig fram. Och kära vänner, dessa unga människor kommer att fortsätta kämpa. Och den här psykiska ohälsan kommer troligen fortsätta växa tills vi möter, de möter Jesus Kristus. Naturligtvis säger inte vi nej till all hjälp som finns. Terapi och psykologi rekommenderar jag själv många gånger. Men det bästa tror jag fortfarande är att de får möta Jesus. Och därför behöver vi predika radikala predikningar om Jesus. Jag hörde själv av någon anledning, jag vet inte om det är min narcissistiska sida som växte fram. Men jag hörde någon gammal predikare av mig från 2001. Och man kanske inte ska höra på hela predikan, men man kan ta vissa saker. Och huvudbudskapet alltid var bara att man måste omvända sig och följa Jesus. Ibland blir ju till och med inte frälsta. Jag har en vissa bröder här ibland oss än idag. Och jag tror att vi behöver ännu mer höra det Jesus och veta att jag är vägen, sanningen och livet som Jesus sa det. Jag minns när jag fick förmånen att vara med och jobba med ungdomsarbete i början av 2000-talet här i församlingen. Vi var under 20 samlare varenda fredag. Och jag minns vi tog ett beslut där vi spralliga unga människor. Tog ett beslut. Vi tänker predika Jesus och radikalt om Jesus. Jag minns de frågade mig att måste du nu predika så radikalt? Jag var alltid någon gehenna, någon sån där gaffel som sprang efter folket. Att måste du vara så radikal med Jesus? Du skrämmer ju bort folk, sa de. På 2 år så växte vi från att vara cirka 20 till 100 på varenda samling. Så när vi predikar Jesus, så Jesus är alltid attraktiv för en människa. Det är min känsla. Så när vi predikar Jesus så tror jag att det är som det står i Lukas, att hela staden var samlad utanför dörren. Att Jesus drar alltid människor till sig. Så jag tror det första vi behöver förstå och höra, att vi behöver predika Jesus, sanningen, det bibeltroende. Johannes fick höra att ingen var värdig att öppna bokrullen. Och så grät han bittert över det. Och det finns så många människor som gråter bittert idag, mitt ibland oss. För de har inte funnit sanningen. De försöker hitta den, men de finner den inte. För sanningen finns bara hos Jesus. Inte i våra egna ansträngningar, må de vara religiösa av sig, eller sekulära gärningar. Men det enda som kan lösa, tror jag, problemet i vårt land, att Jesus får bli Herre. Att Jesus får regera i vår nation och människor får finna frälsning och omvändelse. För det andra, jag tror vi behöver kraft i den helige ande. Är det någon pingsvänner här idag? Vi behöver återerövra det övernaturliga livet. Vi behöver kyrkor fyllda med den helige andes liv. I nådegåvor, i tecken och under. Jag håller på att läsa två böcker om mirakel för tillfället. Den ena är på 1600 sidor. Skriven av en doktor Craig S. Keener. Och kanske den mest omfattande boken om mirakel som finns i hela historien. Den kan ni köpa. Ni som fick Amazon-presentkort. Det räcker ungefär till halva. Men i den så har den här briljanta teologen skildrat minst, jag vet inte hur många jag inte räknar, men det är 100 på 100 på 100-tals mirakel som äger rum på vår jord idag. Man säger att 91 miljoner amerikanare har mer eller direkt bevittnat ett mirakel. Och det är otroligt. Vi måste komma ihåg att även om den sekulära tiden försöker tona ner att Gud gör ingenting. Gud gör mycket. Hela tiden. Överallt. Det finns en annan mer lättläst och billigare bok som just har kommit ut här i dagarna som heter Case of Miracles, som är skriven av den välkände författaren Lee Strobel. Båda böckerna går egentligen ut på en enda sak. Att visa att 2018 eller 2017, för då kommer en av boken ut, så äger det mirakel runt om i världen hela tiden. Inte bara långt borta, utan också mitt ibland oss. Jag minns ju ännu, jag tycker så rolig historia, när jag köpte min förra bil. 10 000 euro, var en ung, fattig man på den tiden. Och så köpte den på tisdag, på lördag ska jag predika i Närpes. Jag vet inte vad det är med Närpes, men måste vara någon välsignat med det. Men på vägen tillbaka från Närpes, så jag tycker om alltid när man har något sånt intressanta historier, ska alltid vara vittnen med, så att man tror att man är galen. Så kör jag hem med min bror Mikael Kanto, som kör också, eller det är han som kör, för jag är så trött så orkar jag inte köra. Och han kör ju alltid hårt. Och så gasar han iväg då med min 5 dagar gamla bil. Och när vi kör 100 plus, vi säger 100 så syndar inte vi offentligt, så hoppar det ut en älgko rakt framför bilen. Och jag minns ännu när smällen, det var hårdare än det där. När bonket, när den här älgen träffar i princip rakt framför vår bil. Och jag såg euron flyga bort. Alltså, arvodet skräck en 80-del av bilen. Och jag sitter där i chockad. Och så springer Nicke ut. Och så kommer han in tillbaka och säger han, det är ingen skråma på bilen. Och jag ger han en örfil i anden och säger det. Slut med det där. Jag tror det inte. Ja, men det finns ingenting på bilen. Och så älgen låg en hög där bredvid på vägen. Och så, Det är mest kromor på älgen, så att säga, än på bilen. Och så ringer polisen som man ska göra. Polisen kommer dit med värsta på något sätt mikroskopiska ficklampa. Och så lyser hon. Och så säger hon till mig så här. Jag har varit tjänst i 30 år. Men aldrig varit med om något liknande. Till saken hör den. Och det får man inte skrämsel lika av efteråt. Att bilfirman har sålt bilen obesiktad till mig. Och det ska vara vissa komplikationer med försäkring och sånt. Att krocka och ha sig i sånt. Och då tackar man ju Gud. För att han är stor. En annan sak som hände förra året. Min stackars samlingsmedlem har hört det här tidigare. Men jag vill visa vad Gud gör idag. Förra året drog vi till New York. Ett gäng. Och första kvällen där så får min vår dotter ett väldigt svårt astmaanfall. Och vi hade inte av någon anledning, herre förlåt oss, han svarade ibland på våra dumheter, på grund av våra dumheter måste han rycka in. Så hade inte med så mycket mediciner. Jag hade en försäkring, trodde jag. Efteråt, när jag kom hem så att den täckte bara EU. Och min dotter fått svåra andningssvårigheter ungefär 2 timmar. Och det var tungt och jobbigt. Och Benjamin var där och bakom bad i ett annat säng där bredvid. Och sen efter 2 timmar kommer min mer visa fru igång. Och säger, men vi måste ju be för henne. Och här var ju pastor och tänkte, det tog 2 timmar innan man tar till de medlen. Och så lägger vi våra händer på vår dotter Liv. Ja, det får ju Benjamin intyga. Det tar inte ens 10 sekunder. Så slutar andningssvårigheterna, andningen kom tillbaka och det bråkar inte med på den resan. Jag vill bara säga det här som uppmuntran till oss. För det området tror vi måste erövra tillbaka. Att Gud regerar på jorden och har all makt över den. För en tid där det är antikrist här och där och hoppar omkring så har vi som rörelse och som kyrkor ibland en överdriven mörk apokalyptisk syn. Det är lätt att vi ger den synen vidare till nästa generation. Där unga människor bara känner en hopplöshet och förtvivlan när de tänker in i framtiden. Men jag anser att vi som kyrka alltid borde stå för hoppet och för framtidstron. Att Gud regerar. Gud regerar. Även om sista tiden kan föra med sig utmaningar, och det har alltid varit utmaningar, jag menar Paulus led ju, både i piska och fängelsehåla, så tycks ändå, eller så tror jag ändå, att vi behöver stå och proklamera en tid där Gud har kontroll, där han har all makt och där hoppet får regera. Kyrkan behöver en kanal för de goda nyheterna, där vi förmedlar rättfärdighet, glädje och frid i den helige ande. Det är väl bra att ge det vidare till unga människor och äldre. Glädje, rättfärdighet och frid. När man läser breven som Paulus har skrivit i fångenskap, han har gjort ganska mycket där, så ser man att flesta eller alla breven har en ton av hopp och glädje. När Paulus själv ska snart gå och han vet att han ska avrättas, så handlar inte hans sista verser i andra Timotus riktigt om att nu är det som ska hända. Nu säger han, nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Och inte bara för mig, utan alla som älskar Jesu Kristi återkomst. Att även när vi ser döden framför oss så vet vi att döden är inte slutet, utan döden är en vinst i Kristus. Och den segern tror jag att vi behöver proklamera ännu mera mitt ibland oss. Livet med Gud ska handla mer om kärleken i Gud än om världens ondska. Säg det igen. Jag vill ha det på Facebook alla. Livet med Gud ska mer handla om kärleken i Gud än om världens ondska. Det är så lätt att vi på något sätt ser omkring oss och det är bara Belzebub och demoner överallt. Men det är också Jesus. Miljoner med människor tar emot Jesus nästan dagligen. Och det är bra. Och goda nyheter som är bättre att fokusera på än att det finns en pub i andra gränden. Gå dit och träffa lite syndare så kanske du gör inte gå in på den vägen. Våra unga människor kämpar med en stor press från den här världen. Det är så. Sociala medier är naturligtvis ingen ond grej i sig, men om bekräftelsen enbart kommer därifrån så kommer det att skapa en generation med människor som inte känner att det är accepterade att vara människor. Vi som församling behöver alltid acceptera våra medmänniskor. Vi behöver bli mycket bättre på att förmedla hopp till dessa människor. Jesus Kristus har segrat så att inte vi behöver göra det. Vi som kyrka behöver ständigt peka på Kristus genom den heliga andes kraft. Överraskande många, lyssna på det här. Överraskande många människor som jag har intervjuat och talat med. Om de skulle peka på en orsak varför de är kristna, om de valde en enda orsak, så svarade nästan allihopa så här. De mötte Jesus. Alltså det var ett övernaturligt möte som de fick av nåd från Herren. Därför är de kristna idag. Att om orsaken varför de är kristna är just det, så borde vi kanske fokusera lite mera på det, kära vänner. Jag har suttit vid dödsbädden med ett antal människor. Och det som har påverkat mig ganska mycket, det är hur stor glädje i Kristus det fanns i dessa människor. Klart det var stor kamp, det var vånda och det var många gånger plåga. Men när man kom in i bönen, när man kom in i bibeltexterna, så var det som att det hände någonting i ögonen. Det var som ibland så blev det en helt annan människa som förvandlades från en plågsam individ till en människa som bara tackade Jesus. Och prisade honom för att han är god och stor och stark. Paulus säger ju att ingenting kan skilja oss från kärleken i Kristus. Och bland dessa står det inte ens döden. Denna kärlek och glädje är väldigt attraktiv för människorna runt omkring oss. Och jag tror att ett föredöme, det blir på något sätt en attraktiv källa för människor att dra sig till, där de får på något sätt möten med honom, med Jesus. Och om det övernaturliga mötet med Gud har varit så viktigt, varför människor kom till tro, kanske vi som församlingar ännu mera borde fokusera på att ge Gud ännu mera utrymmen att åstadkomma dessa möten. Att om människor får möta Jesus. Jag såg igår unga människor som fick möta Jesus. Och då tänker jag för mig själv, kanske vi borde ännu mer skapa sådana möjligheter där människor får möta honom. Jag tycker jag har ganska bra självförtroende, så jag tycker jag är en ganska bra människa. Det är ganska roligt att vara med mig. Tips! Utom när jag förlorar i brädspel eller en annan mer kötslig sida som dyker upp. Men jag kan inte ge någonting i kontrast till med vad Jesus kan ge. En teolog sa så här. Vi minns våra föräldrars verk ganska mycket om vi har haft en sån relation med dem. Vi minns våra för, alltså farmor och farfar och morfar och mormor. Vi minns dem någorlunda bra. Men redan vid tredje generationen så bleknar för de flesta av oss minnena vad som hände då. Så våra verk efter x år, jag har dåliga nyheter nu, så glöms bort. Men Jesus, han minns. Och då borde vi satsa på att förmedla honom och inte människa. För det tredje, vi måste gå in på de mer radikala punkterna också. För det tredje, vi behöver förebilder. Vi behöver församlingar med många andliga mödrar och fäder. Mogna kristna som kan ge vidare någonting de själva fått. Johannes och Petrus möter ju på den här förlamade mannen som ser på dem, han vill ha lite pengar. Han får hopp när Johannes och Petrus stannar och tittar honom i ögonen. Och då kommer de här välkända orden att guld och silver det har jag inte, men vad jag har ger dig, stig upp i Jesu Kristi namn. Och så stiger han upp. Jag tycker något av det mest fantastiska med Guds frälsningsplan är nog den helige ande. Han vandrar på jorden Jesus själv och sen så far han hem och tänkte sig djävulen har lugnt här i 40-50 dagar. Och minns inte var det så länge heller. Bara några dagar är det framförallt. Och så kommer den heliga ande i församlingen. Och som inte alltså blir full fart. För då har vi inte en enda, ska jag säga, Jesus gestalt med den heliga ande, utan vi har en hel församling som efter ett par dagar flera tusentals medlemmar som alla går fram i den heliga andes kraft. Det står ju, som jag sagt här under festivalen, att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor nu i oss. Det är ganska bra. Det ska du tänka på en gång du ber för dina bönämnen. Tänk på den versen. Samma ande som bor i dig så är den som uppväckte Jesus från de döda. Jag tror att dagens generation och alla av oss ännu mer behöver andliga förebilder. Det vill säga människor som lever tillsammans med en Gud som de har mött tidigare. Jag älskar berättelsen med där Jakob möter Esau. Innan, ni vet, Jakob var en sån här maskfilur, står i Bibeln. Att han höll på att lurades på ett eller annat sätt. På vägen att han skulle sen få försonat med sin bror Esau, det så att Esau hatade Jakob. Så det var lite spänt mellan dem. Så står det att en natt, så bokstavligen, så brottas Jakob med Gud själv. Och det var en ganska lång och intressant ur teologisk perspektiv brottningsmatch. För Jakob, han var ganska seg där också. Han ville inte ge med sig och han ville inte ens släppa Herren. Jag menar, det är en ganska bra approach som ni unga kan ha. Släpp inte Jesus om inte att han välsignar dig. Och står det att han skulle välsigna, så slår Jakob på en smäll här på höften så han börjar halta. Det vill säga, Jakob blev brännmärkt av Gud. Och det händer inte bara någonting fysiskt när vi märks av Gud, utan framförallt händer det någonting i våra hjärtan. För när nu Jakob ska möta sin bror Esau, så händer det inte att de börjar slåss med varandra, utan de omfamnar varandra. En stor respekt och kärlek. Och det står att Esau tycker att det var som han såg Guds eget ansikte när han såg Jakob. Och det är någonting som händer när du träffar på en människa som har mött Gud, så ser du inte bara människan, du ser Gud i den människan. Och det som jag tycker är ännu finare, och nu kommer något väldigt viktigt som jag vill lite utmana oss med. Det finaste ändå tycker den här berättelsen är att Josef får se denna förvandling av Jakob. Han får se hur pappa går från en lurendrejare till en Guds man. Och jag tror att det här är den punkten som sätter grunden i varför Josef levde som han gjorde hela sitt liv. När Josef utsattes för den ena orättvisan efter den andra. Han slängs i fängelse, eller först i en brunn och säljs som en slav till Egypten. Sen är han rättfärdig hos den här Potifar och sen frun får en åtrå där och försöker och rajtan tajtan och det går inte så bra. För Jakob är, Josef är rättfärdig och vill inte. Han slängs i fängelse. I fängelse så hjälper han några fångar som sen glömmer bort honom. Den ena fången glömmer bort honom. Hela tiden ser vi ett rättfärdighetens snöre som går igenom Josefs liv. Och jag tror grundpunkten, startskottet för Josefs liv var när han bevittnade att hans egen pappa blev förvandlad av Gud. Det är sådana människor som dagens unga människor behöver se. Människor vars liv blir förvandlade. Inte perfekta människor, det tror vi ibland att det är samma sak. Det är ju inte. Utan jag talar om förvandlade människor. När de ser dig så ser de Jesus. Varför gör de det? Jo, för att du har mött Jesus. Och det kulminerar ju, jag tycker så bra om det här också, slutet när Jakob sen dör och bröderna blir lite nervösa att nu ska Josef ändå straffa oss. Så de kommer då på något sätt hålla ett långt tal och förberett sig. Hur ska vi ta oss an Josef? Och sen när de har på något sätt försöka harkla sig fram någon ursäkt, vi är bra på det. Så säger Josef att det ni hade tänkt ont har Gud vänt till någonting gott. Ja, det är det som är så fint när vi lever med Gud. Så tänker vi inte ens på våra medmänniskors svagheter, utan vi kommer med nåd och kärlek till dem som inte förtjänar det. Men jag tror vi kan bara leva på det sättet när vi själva har mött honom. Är det inte roligare att leva på det sättet när vi lever i kärlek än i strider, bitterhet och avundsjuka? Jag tror det bästa sättet att ge vidare din tro till någon annan, att den, någon annan människa får se din tro fungera en måndag morgon. När någon behandlar dig fel, så bemöter du med nåd och kärlek. Du väljer att inte baktala. När problemen kommer emot dig, så går du ner på dina knän och böjer dig inför Jesus. Ber du, Herre, hjälp mig. Den här norske tv-evangelisten, som jag nu får blackout och glömmer namnet på, som skrev den här boken, ger det vidare. Egil Svartdal, ja. Han skrev i sin bok någonting fint, att vad som präglade honom och hans tro, det var han fick se sin egen far be för sina barn. Han bad för hela alltihopa det. Man fick med egna ögon se hur tron fungerade i hans pappas liv. Och vill du ge vidare någonting ur ditt liv, låt det fungera i dig. Vi kan inte piska människor till Jesus, men vi kan låta Guds kärlek genom oss föra dem till honom. Vill vi göra en generationell skillnad, behöver vi mer av Gud och mindre av oss själva. Vi är som sagt inte perfekta, men Gud är god. Någon teolog sa så här, och det tycker jag är bra, jag vet inte om jag vågar fråga er om en vecka om det här just, men en dålig predikan, så minns du predikanten. En bra predikan, minns du predikan. Men den bästa predikan, så minns du Jesus. Vem predikar förra söndagen? Vi behöver ännu mer människor som är så fyllda av Guds liv. Att vad folk minns från möten av oss är Jesus. Och det låter jobbigt och svårt. Nej, men ner på dina knän, överlåt dig till honom och låt hans ande fungera genom dig. För det fjärde och sista. Vi behöver tro. Vi behöver kyrkor som ger utrymme och tro på nästa generation. När jag var ung här i den här församlingen så fick jag för mig någonting som höll typ en vecka. Men jag fick för mig i alla fall att det skulle vara bön varenda dag. Jag tyckte det var en fin idé. Tycker ingen annan som gjorde det. Men jag tyckte i alla fall att det var så man skulle göra om man var kristen. Det måste ju be lite i alla fall, tänkte jag. Så jag minns att jag satt upp en lapp på väggen. Jag frågade ingen pastor, men frimodigt upp med det. Det var bön varje dag. Och jag minns, det som var betydelsefullt för mig var kanske inte nu att bara jag var nere i bönerummet, utan mer det där att jag fick göra det. Församlingen, pastorerna, gav en sån här spillevink till förlorade jag möjlighet att fungera i församlingen. De trodde på mig och gav mig den här förmånen. Det finns en berättelse som en kollega till mig har berättat. Det var ett möte och det kommer in en punkare på möte. Och han hade tydligen inte varit på så mycket gudstjänst, han såg inte ut som så heller. Han var lite hål där, lite pinnar här och allt annat konstigt. Och den här punkaren så går in på möte och så sätter han sig mitt på den här gången. Inte den här kyrkan, någon annan kyrka, han sätter sig mitt där. Men resultatet då att församlingen då börjar vrida på sig och fundera, så kan man inte bete sig i församlingen. Och han sitter där då redo att börja prisa Herren där i gången. Då stiger en äldstebroder upp, han är över 80 år. Och man hör så här, nu tar någon hand om det där. Så brodern går och sätter han sig vid den här punkten och tänker, yes, nu får vi de andliga örfilarna igen igång. Och så säger han till den här unge mannen så här, låt oss fira gudstjänst tillsammans. Och sitter han där hela mötet. Och jag tänker på något sätt ibland, om vi vill ha församlingar som når människor, så ska inte vara så snabba att döma det yttre. Vi har en sektion på Uprising som jag kallar den den vilda hörnan. Ursäkta nu om någon av deltagarna brukar vara där. Men den på något sätt en plats i ett hörn, det är en par soffor och det är ganska mycket rörelse i den vilda hörnan. Folk sitter och så går de ut, så går de in tillbaka. Och jag måste erkänna lite syndare. Jag var lite irriterad ibland på den vilda hörnan. För jag tycker om att när man predikar ska man lyssna på mig. Men det gör man inte i den vilda hörnan. Och jag tänkte för mig själv ibland att borde vi inte slänga ut dem, bränna upp dem i soffan, de är ändå hämtade från någon container eller vad det är. Och att det bara irriterade människor, den där vilda hönan, tänkte jag. Och så slog det mig till min stora skam då, bekännelse här. Två av våra ledare idag i Uprising satt från början i den vilda hönan. Och då tänker jag så här. Tänk om jag ska bara slängt ut allihop och befallt i min stora pastorala myndighet. Nu bort med den vilda hönan, in med den lugna hönan. Då skulle troligtvis alla de här människorna bara bups bort iväg. Och aldrig kommit tillbaka till kyrkan. Nu fick de komma in på möte, sitta där och sakta men säkert komma in i en gemenskap. Sakta men säkert få uppleva Jesus. Och nu idag fungerar som ledare i församlingen. Jag tror ibland så har vi någonting att lära oss av den här vilda hönan, kära vänner. För våra unga människor behöver idag få med en kyrka där vi som är äldre tror på dem och låter dem vara vem de är. Och det är inte så lätt ibland för er äldre. Alltså det första som hände när jag gav över ungdomsarbete var två saker. De bytte namn. Jag tyckte att det är ett jättefint namn på ungdomsarbete. Jag tänker inte säga vad det var för känsligt idag efter. De bytte namn och så flyttade de plats. De hoppade uppifrån ner. Men det är inte logiskt dåligt, tycker jag på något sätt. Men med resultatet idag att det når jättemånga människor. Och jag hör så ofta från fredagarna hur människor kommer till tro på honom. Fylls med den helige ande. Ge sitt liv till Jesus. Att ibland så måste vi bara, vi som äldre, vara med en stund. Det är inte så viktigt med de här uttryckssätten. Jag tycker om äldre sånger, tycker om nya sånger. Ibland mer om de äldre, men det är bara jag. Om jag ska riktigt vara ärlig, så om jag ska välja egen musik så är det en helt annan historia. Men det ska jag inte ta upp nu just. Men vi behöver, tror jag, skapa en kyrka. Lyssna. Vi behöver skapa en kyrka där människor är människor och Gud är Gud. Där vi ger både människor utrymme att få vara med. Men att samtidigt vår största längtan är att Gud ska få möta dem på djupet. Förvandlad människoliv. Inte kanske genom den kultur som vi förstår oss på alla gånger. Men Gud är betydligt större än någon kultur. Se er omkring nu i salen. Är inte dessa unga människor värda att satsas på? Om 10, 20, 30 år är det människor i den här salen som kommer vara våra pastorer. När jag sitter, tänker sig i min rullator, men kanske inte så ännu då. Men där på något sätt, man har genom nåd får ett utrymme till en ny generation stiga upp och vara ledare i svensk Finland och i Finland. Vi behöver utrymme, vi behöver en Barnabas som tar hand om en Paulus. Vi behöver människor som ser det som man är lite rädd för och nervös för, jag menar... Paulus söker ställa sig till apostlarna, men de var nervösa för han hade några dagar innan varit på väg att mörda dem. Så man förstår ju nog varför man är rädd. Men då står det att Barnabas, tröstens son, tog sig an Paulus. Varenda ung människa försenar idag. Det är någon som tar hand om en. Som säger, jag tror på dig. Jag går med dig. Jag älskar dig. Låt oss tillsammans gå till Jesus. Uppenbarelseboken säger ju att han gjort dem till ett kungarike och till präster åt Gud. På gamla förbundet var det bara kungen, prästen, profeten som hörde från Herren. Med det nya förbundet så på något sätt stryks de där gränserna bort och det finns en öppen kallelse från himlen till alla som vill att vara en Guds präst och en kung för att regera för Guds rikes skull här på vår jord. Hur mycket, och jag ska avrunda med det här, hur mycket är vi villiga att lägga ner våra egna begär för att skapa utrymme för dessa fantastiska människor som ska ta över efter oss? Jag tror att lösningen på det här är att vi på djupet måste möta Gud så att vi börjar möta människor som Jesus gjorde det. Han pratade aldrig om yttre förändringar utan han fokuserade alltid på den inre människan. Jesus säger att han gjort oss till kungar och präster för att regera på jorden. Låt oss tro på nästa generation så att vår del får bli att vi blir de som tror på någon annan. Jag anser att varenda mogen människa som är kristen alltid borde ha någon annan som de satsar på, ber med, tro på, heja på. Är de inte värda det, kära vänner? Du har talat än en gång, fallit tillbaka på de människorna jag har talat med. Att varför är de tjänare och varför är de pastorer idag och ledare? Var och varenda en av dem har sagt så här. Det har funnit minst en människa som har trott på mig. Om det är så här viktigt, det här lärjungaskapet, är det inte någonting som vi borde fokusera på. Det kan vara att du säger till någon att jag ber för dig varje dag. Och gärna gör det också, i så fall. Det kan vara någon du bjuder hem på middag. Det kan vara någon som du ger en peng åt som du vet har det lite knapert för tillfälle. Små, små guldkorn där du ger vidare den nåd som du själv har fått från Herren. Jag tror att vi ibland bara behöver koppla bort från våra kulturella avgudar där det måste exakt vara på det sätt som vi vill. Och låta vår blick istället falla på Jesus. Han som bryter alla barriärer och för oss ett, som ett enda folk till honom. För vi vill ändå som församling, om vi tar en summering på det här, vara kyrkor som tror på sanningen, där vi proklamerar Guds ord. Vi tror på Bibeln, vi predikar Bibeln. Vi behöver fokusera på det övernaturliga livet med den helige ande. Vi behöver andliga förebilder som säger, följ mig så som jag följer Kristus. Som Paulus säger. Vi behöver tro. Vi behöver utrymme till de yngre att leva ut sin egen tro på Jesus. Och så är vi med lite i bakgrunden och hjälper dem om det så behövs. Ska vi be tillsammans?